Idag lyssnar vi till P.G. Hägglund som berättar för oss från sitt liv och som spelar sin musik för oss.
Hej och välkomna till mitt sommarprat. Den som säger så är PG Hägglund. PG står för Per Gösta. När jag fick frågan om att sommarprata och sa ja, så visste jag inte vad jag kom in på. Men när jag funderade på varför jag sa ja, då insåg jag att det, åtminstone i mitt fall, berodde på en kombination av dåligt omdöme och fåfänga. Dessutom innebär det ju ett visst ansvar. Någon av er kanske står på en stege, eller av andra skäl inte når avstängningsknappen. Och jag vill ju inte helt fördärva den timme av era liv som lokalradion så generöst har lagt i mina händer. Jag har förstått att man bör ha en inledning som skapar intresse och förväntan. En som kunde detta, det var den legendariske Peter Friedrich, som ibland hoppade in som ersättare när någon ordinarie föredragshållare inte dök upp på Rotary-lunchen. Peter, som var en mycket lärd person, kunde då ge sig i kast med psykiatrins utveckling i Mellaneuropa efter sekelskiftet eller något liknande. Det kunde bli lite tungt. Och det såg han också. Så mer än en gång avslutade han med orden: tack för att ni lyssnat. Och nästa gång ska jag tala om sexuella perversioner och det uteslutande med exempel från vår lilla stad. Gissa, vissa vaknade, men som ni förstår, det kom aldrig något sånt föredrag, men intresset var på topp nästa gång det var Peters tur att tala. Själv har jag inga andra ambitioner än att förströ er en stund, inte berätta mitt livs historia. Kanske någon liten episod kan roa. Vi ska tillsammans ta oss tillbaka till 50-talet, till Lasarettsgatan 11. Vi ska till sjöss såklart. Jag tänkte ge min bild av Pelle Hägglund, Hägglund och Söners vd 45 år och min far. Givetvis kommer jag försöka framställa mig som en bättre och intressantare människa än vad jag är. Det är väl varje sommarpratares ambition och privilegium. Jag hoppas att ingen av mina vänner sitter och väntar på eller för den delen är rädda för att bli omnämnda. Apropå omnämnda såg jag en teckning i en engelsk skämtidning. Det kanske var Punch. Där sitter hela släkten samlad inför uppläsningen av grevens testamente. Alla är spända, särskilt odågan George, som är i stort behov av pengar på grund av sitt utsvävande liv. När hela testamentet är uppläst vänder sig till sist advokaten till George och läser: och till dig George, som så gärna vill bli omnämnd i mitt testamente, så säger jag: hallå George. Så hej på er alla som jag känner. Bra, då var det avklarat. Det här blir ett program utan röd tråd, mål eller mening. Så det passar bra att lyssna på Misty innan vi gör oss in i dimman på allvar. Thank you. Skön låt. Det var Misty. Att vara Toots Tiedemann som spelare gick det inte att ta miste på. Jag växte upp i ett hus som låg där Pingstkyrkan nu ligger. Ursprungligen var överläkarbostaden, för nedanför oss låg det gamla lasarettet. Det är på den tomt där EFS och Fokus nu ligger. Det innehöll då skolsalar och gymnastiksal. Ovanför oss, längre upp på Lasarettsgatan, fanns ett rött flerfamiljshus. Bergströms på berget. Senare tingshus och idag ting 1. Idag kanske skulle heta Nybergs på berget. Där fanns en spännande tomt att leka på, eftersom det fanns två skyddsrum som man kunde krypa in i. Det var sandigt och lukta kattpiss, men hade ändå sin charm. På husets västra sida fanns idrottsparken. Jag tror att den hette Vasaparken, då är jag inte säker, men det är i alla fall inte många som vet. Det var ett oändligt stycke vildmark mitt i stan. Åtminstone man var i den första upptäckaråldern. Längst ner i parken fanns läktare, löparbanor och såklart fotbollsplanen. Om man kröp in under läktaren efter matcherna kunde man hitta tomflaskor. De gick det att byta mot godis i kiosken tvärs över gatan. Det hände även att vi hittade tidningar med nakna tanter i. Mitt emot vårt hus började Fabriksgatan. Min värld slutade innan man kom till Storgatan, men det gjorde ingenting, för innan dess kom man till Sällgrens åkeri. Där fanns lekkamrater, lastbilar, häst och höskulle och en smyg till Köpmangatan. För de som inte vet vad en smyg är, så är det en gångväg mellan två uthus som är max en meter bred, mörk och egentligen inte avsedd att gå i. De här smygarna medgav möjligheten att osedd korsa ett kvarter i olika riktningar. Och följaktligen kunde man dyka upp på oväntade ställen. Vårt hus var stort. 12-14 rum. Full källare. Och både utomhus och inomhusvind. Det händer ganska ofta att jag är där i drömmen. Och ska jag vara riktigt ärlig, så är jag nog glad över att ingen annan får bo där idag. Det händer också när jag är på konsert i Pingstkyrkan att jag sitter och funderar på om inte kören står i bastun. Och några på läktaren egentligen sitter i mitt sovrum. Häromåret när jag var i Stubbsand så sa en vän som bor där när jag var på väg tillbaka till båten. Nu går vi förbi ditt hus. Vad menar han med det? Jo, Lasarettsgatan 11 var ett timmerhus och någon hade låtit uppföra en sommarstuga av timmer därifrån. Fascinerad stannade jag i kvällsmörket och tänkte att bakom de där väggarna tog jag mina första steg. Huset fanns ju kvar under hela min uppväxttid och ungdomstid, så försiktigt uttryckt kan man säga att det var nog inte bara mina första steg jag tog där, utan att det gick att bli salig på Lasarettsgatan 11 även innan det blev en kyrka på tomten. Åh, ljuva 60-tal. Det behövdes ett stort hus. Mina föräldrar var gästfria och det förekom mycket representation, ibland flera gånger i veckan. Hägglund och Söners kunder togs alltid väl om hand och trivdes. Resultatet blev goda relationer. Goda relationer blev goda affärer. Goda affärer blev tillverkning. Tillverkning blev sysselsättning i Gullänget. Sysselsättning blev lön. Lön blev skatt. Och skatt blev välfärd. Så mina vänner, skål och välkommen till Ester och Pelle. Nu ska vi ut i skärgården. Och innan dess gäller det att komma stämning. Då vet jag ett bra recept. Måskrik och Evert Taube.
I Roslagens hamn på den blommande, där vågorna klucka mot strand, vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i person på en bänk och tittar på tärnor och mås. som störtar mot fjärden i glitter och stäng, på jakt efter födan går å. Själv blandar jag fredligt med kaffe med kron till angenäm styrka och smak, och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugemak. Jag är som en pojke fast farfar jag är, jag rospiggen sprittar i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med jäntornas bli. Se måsen med löjan i näbb, han fick sitt, men jag fick en arm om min hand. O eviga ungdom, mitt hjärta i ditt, spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, i natt ska du vara min gäst. Dansar Kalle Skeven med Roslagens spö, och solen går ner i norrväst. Då vilar min blommande ö vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjärr. Och julinas skymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll. Men hej, alla vänner som gästar mig, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr ska jag volva mitt hö och vittja 200 kron. För lämre skymning nu din kos, det brinner i martallens tal. Här dansar Kalle Skeven med Roslagens ros, han dansar när solen går.
Det där var väl fint. Första måsen var en skrattmås, det andra var en fiskmås. Melodin, vad hörde ni? Det var Kalle Schemens vals. Den skrev Evert Taube 1936 när han skulle vinna inträde i den illustra pelarorden ute på HT Svansar, och fick i uppdrag att skriva något som, jag citerar, skulle vara utfört på ett sådant sätt att den liksom andades den stockholmska skärgården och Roslagens hög sommarluft och så småningom allt dunklare julenätter. Han lyckades, liksom allt annat han gjort som går rakt in i den svenska folksjälen. Åtminstone i de av oss som ser hav, båtar och skärgård som någonting helt omistligt. Det finns ett engelskt uttryck som säger att eftersom jorden till 5/7 består av vatten, så bör också människan tillbringa 5/7 av sin tid till sjöss. Det kanske jag tar i. Liksom ett annat uttryck som säger att om Gud menat att vi skulle ha plastbåtar, ja, då skulle han låta det växa glasfiberträd. Min gode vän och seglingskamrat Tore Hägglöf sa alltid, en dag i land är en förlorad dag. Det kanske börjar förstå att allt som har med sjön att göra betyder mycket för mig. Jag är ju uppväxt med det. Anne-Britt, min älskade hustru sedan 45 år, hon är uppvuxen i Österfannbyn vid Bredbyhavet, men delar helt mitt intresse, och det är en väldig tur. Alltså, jag fattar att även inlandet har lika mycket att ge, men jag får inte samma lyckligt nostalgiska skimmer i ögonen som Annevid får när jag ser en ko eller det luktar nyslaget hö. Att det är resan som är målet är sannare än någonsin när man färdas på vattnet. Det kan ske på så många olika sätt. Med muskelkraft, för motor, med hjälp av vinden, fort eller långsamt, under lugna förhållanden eller svåra. Den del av Sverige som kallas Höga kusten har tack vare de senaste årens satsningar blivit ännu mer lättillgänglig med bryggor och rastställen, kajer och bojar. Vi som har turen har tillgång till allt detta, vi bugar och tackar. Fast lite kanske man känner att det är som i Matteus 3:12, ty den som har skall vara givet. Havet kan också vara en tävlingsbana. Kappsegling är en sport som kräver att du tar hänsyn till teknik, taktik, strategi, material, fysik, meteorologi. Ja, och det är alltid lika spännande. Vare sig det blåser mycket eller nästan inte alls. Det är också en sport där man kan fira segern med ett glas vin och laxmacka när man går över mållinjen. Det är till exempel helt omöjligt i häcklöpning. Nu dröjer vi kvar ombord och så föreställer vi oss en tidig morgon i en säker och spegelblank vik dit vi tagit oss dagen innan. Du vaknar av att solen lyser i ansiktet, hela ruffen doftar av nybryggt kaffe och efter morgondoppet väntar frukosten. På den tiden jag seglade med Tore så fick han vikens alla måsar att lyfta när den här låten bröt tystnaden och ekade mellan klipporna. Blunda, lyssna och njut.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Armstrong, What a Wonderful World. Sångröster kan låta på många olika sätt. Tur att det här är ett sommarprogram, för då kan jag prata båt ett tag till. Jag kunde ro innan jag kunde simma. Flytväst visste ingen vad det var, och tanken att jag skulle gå omkring med ett korkbälte runt midjan var helt otänkbar. Som tur är gick allt bra. Om egna barn och barnbarn är det något helt annat som gäller. Mamma Ester förstod nog inte alltid stundens allvar. Som till exempel när jag och en kamrat lekte skärgårdsbåten Express i vår vik och lastade rodbåten ner till relingen med sten. Timmerboxerare fanns det gott om, och när de lämnat sina släp i Domsjö och gick ut i hög fart, då kom vågorna vinkelrätt in mot vår strand. Det var skarpa, lättbrytande, underbara vågor. Bogserbåten Annie var värst, det vill säga bäst. Det sades att hon hade en ubåtsmotor. Som tur var så kom det ingen den gången vi lastat ner båten. Då hade vi förlist. Desto bättre var det de gångerna när en bogserbåt var i sikte att snabbt dra ut och lägga sig i läge och sen ro som en galning för att kunna surfa ända upp på stranden. Det var väl inte Waikiki Beach, men ändå. Jag är uppvuxen med motorbåtar. En trehästars Even Rude inköptes och den skulle köras in försiktigt under de första 10-12 timmarna. Mig tog det bara en dag att köra fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka i viken. Sen kunde jag dra på i hissnande 5 knop. Vid bryggan låg också Astrid. Ett suveränt bygge från Sundins i Docksta. Byggd 1936 och nu 78 år senare fortfarande i familjen och still going strong. 51 kom som Margita. 17 meter lång, ritare och mästaren Knut Reimers. Störst, vackrast och en prydnad både för skärgården och bryggan. Idag finns hon i Stockholm under namnet Symfoni. Motorbåtar är lära, men att ta sig fram med vindens hjälp är ändå oslagbart. Och miljövänligt. Visste ni att en vind på 15 sekundmeter utövar ett tryck på 30 kvadratmeter segel som motsvarar en utombordare på 80 hästkrafter? Alltså inte. Nej, det visste inte jag heller. Men många segelturer har det blivit. Med egna båtar, vänners eller hyrda, hemma eller utomlands. Jag är alltså en båtnörd. Desto roligare var det då att få vara med och arrangera Ölve Classic i fjol. Det kom över 50 båtar och det blev en av Ölvens bättre besöksdagar. Clownen Ruben konstaterade vid middagen: detta är nördarnas triumf. I år den 22-24 augusti är det dags igen för alla som är intresserade av gamla båtar av alla sorter. Det finns nördar av alla slag. Och operanördar, det är en sort för sig. Jag känner några och skulle gärna vilja vara en av dem. Men vägen dit är nog lång. Och nu ska alla ni som tycker att opera är något som frambringar sång istället för blod när man får en kniv i ryggen. Nu ska ni få något lätt att öva på. Vad tyckte ni förresten om övergången från båtar till opera? Hade jag varit göteborgare hade jag skippat mellansnacket och bara sagt: här kommer en annan måsart.
Thank you.
Malena Ernman sjöng Nattens drottning ur Trollflöjten, Mozarts sista opera. Nu tänkte jag berätta om min far. Försöka ge er min bild av pappa Pelle. Det finns många som minnen av honom, även om det naturliga skäl blir allt mer sällan som jag träffar någon som absolut vill berätta sina minnen av Pelle Hägglund. Pappa Pelle, som egentligen hette Per Evert, var född 01 och en i den syskonskara som tillsammans med farfar Johan och mängder av goda medarbetare utvecklade det som skulle bli Hägglund och söner. Pelle blev verkställande direktör i bolaget och därmed den som hade det yttersta ansvaret. Det var en post som han hade i närmare 45 år. I en krönika om Hägglund och söner som Olle Norell skrev för länge sedan berättade han att Pelle som liten blev tillfrågad om vad han skulle bli när han blev stor. Han lär ha svarat att han tänkte ha händen på ryggen och se på när andra arbetar. Det finns massor som har sagt, skrivits och till och med forskats om när det gäller Hägglund och söners utveckling. Men det lämnar vi det här sommarprogrammet. Jag skulle istället vilja ge min bild av privatpersonen och pappan Pelle Hägglund. Men då lyckas han med sin förutsägelse om framtiden. Vad han inte kunde ana var att det skulle komma att bli tusentals personer som hade sin utkomst i hans och brödernas företag. Min pappa var inte alltid så närvarande, bokstavligt sett. När jag var i 5-årsåldern, han var i 50 och jag kan inte minnas att vi lekte tillsammans. Men hur många av dagens pensionärer lekte med sina föräldrar? Särskilt om de som mina var i 50-årsåldern när vi var små. Jag kan heller inte säga att jag är en sträng pappa. Han behövde inte vara det. Man visste ändå vad han ansåg var rätt eller fel. Jag var aldrig rädd för honom heller. Jag har svårt att komma på att jag någonsin har fått någon bestraffning. Hade jag kunnat uttrycka saken bättre då, då hade han nog sagt att han var en person med värme och humor och som utstrålade pondus och gav en respekt som man inte gärna gick emot. Jag har förstått att samma sak gällde på jobbet. Mina systrar, 15 och 18 år äldre än jag, kände säkert igen sig i det här, men inte helt och hållet. Jag hade helt enkelt förmånen att växa upp i en tidsålder som överhuvudtaget var friare på alla sätt. Jag sa nyss att pappa inte lekte med mig när jag var liten, så min förvåning var stor när det en dag knackade på klassrumsdörren i andra klass och där stod pappa och meddelade till min lärarinna Stina Holmqvist att Per-Gösta ska ha ledigt, vi ska mäta abborre. Vi for till Killingsnäsviken i en fiskebåt som vi hade på den tiden. Jag minns inte om vi fick någon fisk, men väl att det var en stor händelse. Och jag kan fortfarande undra vad som fick honom att lämna kontoret mitt på en vardag. Nu ska jag spela en låt som ni kanske inte hört förut. Jag gör det därför att min gode vän Gunnar varit med och skrivit den och står för trumspelandet. Det bör ju resultera i en liten stimpeng till honom, vilket i sin tur bör resultera i en extra öl till mig efter bastun.
Bärande pista, ingen tid att mista för mig. Alla bara tjatar, går omkring och gnatar, men jag har hittat dig. Vi struntar i de andra, det är dags att ge sig av. Du söker i livet, det finns på ett lånande hav. Mot en blå horisont ska vi färda, både du och jag, mot en blå horisont. Jag ville ha dig och du sa ja. Jag sökte efter kärleken och fann den där hos den vän. Du följer alltid mig mot en blå horisont. Du är tid att glömma, att segla och drömma sig bort. Vindarna smeker, hur livet bara leker och allting nu i nåt. Vi postar i en flaska, en hälsning ska ni få. Vi seglar mot solen och vinden ska följa oss på. Mot en blå horisont ska vi färda, både du och jag. Mot en blå horisont, jag ville ha dig och du sa ja. Jag sökte efter kärleken och fann.
ska vi färd, både du och jag, mot en blå horisont. Jag vill ha dig och du, sa jag. Jag sökte efter kärleken och fann den här hos dig, min vän. Du följer alltid mig mot en blå horisont, mot en blå horisont. Ska vi färd, både du och jag, mot en blå horisont. Jag ville ha dig och du, sa jag. Jag sökte efter kärleken och fann den här hos dig, min vän. Du följer alltid mig mot en blå horisont. Du följer alltid mig mot en blå horisont.
Ni hör på PG Hägglund som är dagens sommarpratare. Och ni har just hört Mot en blå horisont med välkända Öbers från Söderhamn. Jag tänkte faktiskt fortsätta en stund till och prata om pappa Pelle. Min far var en sällskapsmänniska, brittspelare och ordensbroder, storökare och tackade heller inte nej till brända och destillerade drycker. Och man trivdes i hans sällskap. Social kompetens talades det inte om då, men det var en framträdande egenskap. Jag har inte sagt något om min kära mamma, för det var inte det skulle hamna av nu. Men så mycket kan jag säga att pappa och mamma hade det gott tillsammans. Det var ett äktenskap präglat av respekt och kärlek, om man vill uttrycka sig högtidligt. Och det var fint att få växa upp i. Pappas stora fritidsintressen var fiske, båtar och sommarstället på Hörnsgatan, inte att förglömma. Stora händelser under året var fiskeresorna till fjällen. Och de årligen återkommande resorna med båten Margita till Vasa. Med ombord fanns då bland annat Öviksprofilerna och FV-arna Assa Lindgren, Birger Östrand, Pelle Holmström. Resan sammanföll med den finska kräftpremiären som inföll före den svenska. Och mottagandet och festerna i Vasa var storstilade. Jag fick som 15-16-åring åka med två gånger. Och det var, mina vänner, det är minnen att bevara. Vi kan väl ta en annorlunda fiskehistoria. En gång var en direktör vid Göteborgs spårvägar som bjöd pappa på fisketur i Bohuslän. Därefter kunde man ta med sig fångsten in på krogen och få just den fisken serverad till middagen. Imponerande, eller hur? Vad tyckte direktör Hägglund om det? Fantastiskt, sa pappa. Och särskilt imponerande var att kocken fått nya huvuden på fiskarna, för de vi lämnade innan huvudet borttaget. Tablå. En sak hade vi gemensamt under många år, och det var att åka ut till stugan på Hörnsgatan någon kväll mitt i veckan, året om, när han inte var bortrest eller var gäster på besök. Mamma uppskattade inte sommarstugan vintertid, så det blev vi. Rutinen var följande, med mycket små variationer. Fläsk, potatis, tunnbröd och ost togs med och frukostmat. När vi kom ut värmdes bastun upp, om det inte redan var gjort. Pappa vilade och jag gjorde läxorna. Sen bastade han och hörde av sig via en telefonledning som var dragen till bastun när det så var dags att krypa ner i isvaken. Vad skulle jag ha kunnat göra om han ramlat i snön eller inte tagit sig upp i vaken? Ja, det kan man ju undra. Varken lätt eller vältränad var han. Nåväl, det gick alltid bra. Tillbaka i huset gällde stekt fläsk, kokt potatis innan kaffet och en lästund och sen godnatt. På morgonen tryckte vi igång diskmaskinen. Pappa bredde det stelnade stekflottet på en spisbörbit som han åt på väg till bilen, och vi fort tillbaka till jobb och skola. Att vi inte pratade mer om livet och att jag inte frågade mer utan tog allt för givet finns anledning att ångra när den dag allt förändrades. Pappa hade sagt hej och gått ner på stadshotellet för att äta middag med några kunder. Jag satt på mitt rum när en ambulans med sirenerna på körde ner för Lasarettsgatan. Några sekunder senare ringer telefonen, och senare stod det klart att pappa fått en mycket allvarlig stroke. Efter flera dagars medvetslöshet vaknade han till. Tal och rörelseförmåga var starkt påverkat. Han kämpade i två år och kom delvis tillbaka innan han dog 67 år gammal. Redan i början på 50-talet hade pappa fått cancer och måste operera bort ett stämband. Och efter den operationen kom han att låta som en hes Louis Armstrong. Det blev till en del av hans personlighet. men gjorde det betydligt svårare att göra sig förstådd efter stroken. Det var de åren jag tog studenten och flyttade hemifrån. Och min mamma gjorde en heroisk insats då pappa var i stort behov av hjälp. Hur han kände det, att med god förmåga att förstå och ta del av vad som hände, men inte kunna påverka eller knappt göra sig förstådd, ja, det är svårt att föreställa sig. Till allt annat som kan sägas var Pelle Hägglund både en charmör och en dansör. Och här kommer favoritlåten.
Gamle svarten kamrat, gå vida färden. Gamle svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Trava på kamrat, redan lyser månen vår färd. Trava på kamrat, du vet att lönen mödan är värd. På din breda rygg du mig i natten bär, till henne som är för oss båda kär. Trava på kamrat, i hon oss väntar vid hemmets hör. Gamle svarten kamrat, på vida färden. Gamle svarten, den bäste här. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Hovarna slå muntert mot vägens sten. Vad gör det att jag är trött och timmen sen? Det bär över berg och mor, hem till stugan i dalens ro. Och stjärnor lyser vägen till vår lilla bo. Gamle svarten kamrat, på vida färden. Gamle svarten, den bäste här i världen. Vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän.
Det blir inte Vixter i direktsändning. Men jag tänkte berätta om ett roligt uppdrag som jag hade under några år. Borgerlig vigselförrättare. Varför jag blev det och hur det går till. I mitt fall var det så att vår yngsta dotter Kristina skulle gifta sig med sin Petter. Allt var ordnat och som vigselförrättare var den mångårig och rutinerade Hans Forsén kontaktad. Tyvärr måste han lämna återbud. Som kommunmedborgare i Örnsköldsvik ringer man förstås till Elvis Söderström och frågar vad man ska göra. Jag hade nämligen för mig att hon också var vigselförrättare. Det var hon inte. Inte då. Men hon bad att få återkomma. Efter någon dag hörde hon av sig och berättade att nu hade man utsett 7 nya vigselförrättare och att en av dem var jag. Lätt omtumlad ringer jag det blivande brudparet och meddelade att nu fanns det att välja på. Ja, du kan till och med bli vigd av din egen far. Har du hört något så knäppt? Till min förvåning och till min glädje, måste jag väl erkänna, så sa de att det vore det bästa som kunde ske. Och jag var fast. Det blev ett skärgårdsbröllop ute på Hörnsgatan med en vigselförrättare som hade lite svårt att hålla tårarna tillbaka. Sen fick jag även viga Anna, vår äldsta dotter, med sin Johan ute på Malmöklubben en solig sommardag med havet och Västernskär i fonden. Det finns som sagt fler vigselförrättare i kommunerna att tillgå, och tur är väl det eftersom det är vissa tider på året som är populärare än andra. Det är också möjligt för var och en att ansöka om att få förrätta en vigsel vid ett enstaka tillfälle. Gör det om tillfälle ges. Det är en trevlig erfarenhet. Den vanliga ritualen, om det nu ens är en ritual, är mycket kort men innehåller ändå några ord på vägen. Och så finns det en som är ännu kortare. Där svarar man bara ja på frågan om man vill ta den andra till äkta make eller maka, och sen förklaras man som gifta. Det låter ju torrt och tråkigt, men si det är det inte. Det är precis tvärtom. Man har all frihet att ordna som man vill med allt omkring. Jag har av någon anledning haft glädjen att viga par på öar och skär, på bryggor och klippor, på sandiga ständer och steniga, barfota och i frack och långklänning, och på isen. Alltid lika stämningsfullt och högtidligt. För att inte tala om alla barn till våra vänner och vänner till våra barn och våra egna vänner. Det hör liksom till att man ska ge brudparet några ord på vägen. Pretentiöst kanske. Jag menar, jag har ju bara varit gift en gång. Men att finnas till för varandra, att ge varandra plats, att glädjas åt varandras framgångar i livet och kanske inte alltid säga vad man tycker just då, men alltid mena vad man säger. Att ge stort utrymme för passion och romantik. Det kan väl inte vara fel. Bara häromdagen hörde jag psykoanalytiken Peter Naroskin säga något mycket tänkvärt i sammanhanget. Tro inte att du ska finna en som alltid passar dig som handsken. Men det finns gott om vantar. Ja, varför är jag inte vigselförrättare längre? Det är enkelt. Var sak har sin tid. Bröllop är fest, så nu rockar vi kronan av bruden.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Varsågoda, sitt igen. Det där var Summer, Calvin Harris. Melker, 11 år, stod för detta låtval. Vi som föddes på 40-talet, vi var många. Något som vi konstigt nog ibland anklagas för, vad vi nu skulle ha gjort åt det. Det är ju vi som lagt beslag på alla jobb och länge stort sett bara varit i vägen och hindrat utvecklingen. Ungdomsarbetslösheten, den beror visst också på oss. Snart är vi inte i vägen längre. Nu har vi satt oss på läktaren och är resurskrävande istället. Snart kommer vi också med sedvanlig blygsamhet som kännetecknar 40-talisterna att bli de första som någonsin har blivit gamla. Och därför måste vi skriva böcker om hur det känns. Jag är övertygad om att en stor del av 40-talisterna i kultureliten redan ligger i startgroparna. Sen kan man ju alltid se saken från en annan sida också. Det är visst kanon att ha blivit 60 plus. 70 det nya 50, säger Amelia Adamo. Vårt sexliv har aldrig varit bättre, säger Greta 82, fast man kan ju undra hur hon har haft det. Det kanske bara var minnet som svek. Kalle 78 planerar en världsomsegling under 4 år så han får något meningsfullt att pyssla med innan han på allvar tar itu med bygget av sin villa på Mallorca där han och nya fästmän ska tillbringa de närmaste 20 åren. Härliga tider, strålande tider. Man får kanske säga som Gerda Dynesius, maka till Einar, innehavare av färgbolaget uppe på Storgatan. När en av oss dör, då ska jag öppna cigarraffär. Men det gäller bara att ha hälsan, då ordnar det sig nog. För på sjukhus törs man ju inte ta in. Då får man ligga i en korridor samtidigt som man får en bakterieinfektion som man inte hade med sig när man kom dit. Stafettläkarna springer förbi i korridoren. Är det därför de heter stafettläkare? Alla sjuksköterskor går på knäna. Det låter ju väldigt obekvämt tycker jag. Och någon utarbetad läkare har delitat alla dina journaler. Ambulansfärden tog 4 timmar istället för en halv eftersom ambulansen numera stationerade i Bräcke där landstinget gjort ett jätteklipp på inköpet av det nedlagda bussgaraget. Och när det är dags för lunch, då visar det sig att pengarna tyvärr är överförda till landstingets representationskonto och inte går att få tillbaka då kreditkortsföretaget spärrat dem på grund av en spritnota från den senaste konferensen på Mallorca. Ja, så kan det låta om man hårdrar vad som skrivs om svensk sjukvård. Men efter musiken, då ska jag berätta om hur det var när jag råkade ut för något som är mycket vanligt och mycket farligt.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair.
when her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Det där var passande nog Fever med Peggy Lee. Jag hörde henne sjunga första gången när jag var i unga tonåren. Och hon väckte helt andra tankar än Alice Babs, om man säger så. Våren för 4 år sedan var hela familjen, det vill säga alla 14, i fjällen. Alla åkte fortare än jag i spåret. Till och med hustrun fick vänta på en gammal skolmästare med Vasaloppsmeriter. En eftermiddag blev de 10 metrarna från parkeringen en riktig utmaning. Efter middagen så skulle jag förstås visa barnbarnen hur man gör när man rockar loss. Utmattad måste jag lägga mig på soffan. Sen blev det blytungt på bröstet. Olustkänslor och illamående följde. Och vi skulle just ringa sjukvårdsupplysningen när sonen, som är tryggheten själv i sådana här sammanhang, beslöt att ringa direkt efter ambulans. Vid det här laget hade börjat göra ont i vänster arm också. Det är 11 mil till Östersund och 5 mil åt andra hållet till ambulansstationen i Hede. De svarade direkt och frågade, var finns ni? Förvåningen var stor och lättnaden enorm när ambulansen svarade att de var på hemväg till Hede och just såg uppfartsvägen till vår stuga. 5 minuter senare kom jag under behandling och transport till Östersunds sjukhus. Morgonen därpå med helikopter till Umeå. Operationen, där man via en åder för in en så kallad stent och vidgar det igensatta kranskärlet, är ren rutin, men också ren magi. Alla som var med om det här, och det är många, har sin upplevelse och alla tacklar de existentiella frågornas ofrånkomliga på sitt sätt. Eftervården på Övik sjukhus får stort A+. För att inte tala om sjukgymnasterna som fick oss att tro på våra tilltagande krafter. Under det första året fick jag för mig att nu är det dags igen. Och det resulterade i flera besök på lasarettet. Jag antar att personalen är ganska vana vid den här sortens hypokondri. Men aldrig att jag kände att jag kom i onödan. Min psykologdotter Anna stod för den andra typen av rehabilitering. Lika viktig den. När jag klagade hos henne över smärtor i bröstet och konstaterade hon bara: "Är bra pappa, då får du chansen att öva dig acceptans. Tack för den du." Men det hjälpte. Snart är mitt sommarprat slut och jag har inte sagt någonting om de fantastiska turerna i Kebnekaisefjällen. Knappt någonting om min familj eller om yrkeslivet. Inte heller om Malmöklubben eller om kanalresor och vandringar. För att inte tala om alla människor jag mött. Jag har inte talat om mina tillkortakommanden heller. Det skulle kunna vara till glädje och tröst för lyssnarna. Men det blev som det blev. Tack till er som orkat lyssna. Och till sist vill jag spela den låt som blev början på en lång kärlek. Det här är till dig, Anne-Britt.
That's all I want to say. Ooh. Until what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.